Det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Var och varannan dag skjuts någon i Sverige, ofta till döds. Det som för 20 år sedan hade framstått som en nattsvart framtidsdystopi är verklighet idag. Nu drabbas dessutom allt fler oskyldiga av våldet, vilket gör Sverige osäkrare och oss som bor här mindre trygga. Vi på Kvartal är övertygade om att det enda sättet att komma till rätta med det här, ett av vår tids farligaste samhällsproblem, är ett offentligt samtal baserat på korrekta fakta och utan skygglappar. Därför lanserar vi kvartal.se/skjutningar. Här kan du nu ta del av statistik i realtid och aktuella händelserapporter tillsammans med fördjupande artiklar och kommentarer från experter. kvartal.se/skjutningar.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Vem mördade statsminister Olof Palme för 34 år sedan? Ja, än så länge har den frågan inget svar.
Det är en lång sändning och en historisk morgon som vi har framför oss.
Idag ska Palmeåklagaren Christer Petersson ge besked i åtalsfrågan. Och intresset är stort, både från svensk och utländsk media.
Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman.
Vad är det du saknar här?
Ja, ny bevisning. Av något slag.
Om en åklagare pekar ut den här mannen som gärningsman utan att kunna presentera ett mordvapen, ett DNA-teknisk bevisning eller något utpekande, så är det ett fiasko, vill jag påstå.
Jag vet inte vad jag ska svara på det, ärligt talat. Det är väldigt svårt att bemöta den här typen av anonyma påhopp. Jag har givetvis en urban agenda, men det är klart att jag är moderat.
I samband med upploppen igår greps flera personer. Tre är anhållna och ett 30-tal polisanmälningar om bland annat våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman har upprättats.
Så kom då den stora dagen. Efter 34 års väntan skulle svenska folket få en förklaring till vad som hände där på Sveavägen den 28 februari 1986. Fick vi någon sån? Var det ens försvarbart att peka ut den sedan länge avlidne Stig Engström som huvudmisstänkt för Palmemordet? I USA rivs Columbus-statyer ner och i Sverige tillåter polisen demonstrationer till stöd för Black Lives Matter trots pågående coronakris där Sverige tillhör de hårdast drabbade länderna. Ett mesigt och ängsligt samhälle, eller snarare ett tecken på att Sverige står upp för demokratiska rättigheter även när det är svårt. Och uppgifter om usel arbetsmiljö och bristande ledarskap hos Moderaterna i Stockholms stadshus pressar Anna König Järlmyr, borgmästaren i Stockholm som gästade Kvartals fredagsintervju denna vecka. Där har ni de ämnen vi avhandlar i veckopanelen denna 24 vecka i nådens år 2020 med Daniel Suonen, Paula Bjäller Eriksson och Torbjörn Elenski. Välkomna att lyssna, jag heter Jörgen Wittfeldt. Ja! Välkomna alla tre.
Tackar, tackar.
Tack. Tack så mycket.
Med oss för första gången och på distans finns Paula Bjäller Eriksson, tidigare framträdande riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, numera utanför riksdagen och inte ens medlem i partiet, vad jag förstår. Vad var det som hände?
Nej, det har väl varit flera olika saker. Dels privat så har jag känt ett tag att jag vill få göra lite annat. Jag vill få vara lite mer, kanske inte privatperson men ändå friare helt och hållet och fundera över. Jag tror inte att det är så sunt att komma in i politiken så pass tidigt som jag gjorde ändå och sen i full fart och aldrig pausa och känna efter. Och har man varit på den nivån där jag har varit också, då har det ju varit väldigt mycket man har fått representera hela partiet och hela tiden behövt stå för allting som partiet landar i, för att man ska vara tydlig gentemot väljarna med vad man tycker. Och det har också varit under en tid där det har växt fram lite olika åsikter och jag har känt att men, det känns inte lika hundra som det gjorde en gång i tiden. Och även om partiet fortfarande är det som ligger mig absolut närmast, så kändes det helt enkelt inte rätt att fortsätta representera partiet här och nu.
Men då känns det som att du har besvarat min nästa fråga egentligen. Om du skulle engagera dig igen framöver, är det då Sverigedemokraterna som är det naturliga valet eller är det inte självklart?
Alltså just nu så känns det inte självklart att engagera sig i något parti överhuvudtaget. Jag vill stå utanför just partipolitiken ett bra tag framöver, känner jag. Men det är definitivt, om man skulle tvinga mig att gå med i något parti här och nu, då skulle det vara Sverigedemokraterna. Det är ju fortfarande det parti som ligger mig närmast.
Okej, kul att du är med oss i alla fall. Och här i studion då, tillsammans med mig, för Paula är ju på distans, finns Daniel Suhonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys, och Tobin Elensky, författare och skribent. Varmt välkomna båda två. Daniel, innan vi går in på något annat, du kom hit medelst ett helt rykande färskt körkort. Grattis får vi säga.
Tack.
Varför nu? Och varför först nu?
Nej, men jag är ju stockholmare och uppväxt längs tunnelbanelinjen i en billös familj. Så att när jag var så där 16, 17, 18, 19, 20, när de flesta kanske tar körkort och man bor i stort sett överallt utom i de största städerna i Sverige, så missade jag det tåget. Och sen har jag alltid tänkt att det kan jag göra sen och det kan jag göra sen. Och sen då lite med sommarstuga och sådär, så ja, det växer väl fram en längtan efter att på något sätt kunna ta sig själv från punkt A till punkt B.
Frihet helt enkelt.
Frihet helt enkelt, sådär Göran Perssons frihet med bil. Jag ska nog inte köpa en bil, men jag vill kunna hyra bil, låna bil och så vidare.
Så där säger alla, sen kommer du sitta där
med en bil. Så sitter det en stor SUV. Ah. Nej, men det som är det intressanta är att det här var en av de första grejerna på väldigt länge. Förutom liksom kärlekshistorier och sånt där som liksom man ändå håller på med. Som var på något sätt en ordentlig insats. Jag har pluggat, jag har tränat, jag har lärt mig saker utantill. Och det har ingenting med liksom socialdemokratin, politiken, debatten att göra. Utan jag har lärt mig en färdighet. Och den har med liksom andra saker att göra. Och det var väldigt kul. Jag kommer nog fortsätta med jaktlicenser och sådana grejer. Alltså det var väldigt nyttigt och skönt.
Nu ska du få utöva...
Och det var en bra corona. Alltså coronavåren har ju fruktansvärt på många sätt. Men om man nu har haft hälsan hyggligt. Då har det här varit en ganska bra vår för en upptagen person att ägna några timmar i veckan åt ett körkort.
Jag förstår. Nu ska du få ägna dig åt en färdighet som du har sedan länge. Nämligen den du själv nämnde, att debattera då. Du har ju häcklats hårt på sociala medier för dina uppgifter om att Palmutredningen skulle ha tillgång till mordvapnet. Vad har du, lite kortfattat så här nu, att säga till ditt försvar?
Nej, men jag får väl helt enkelt säga att det där blev fel. Jag tänker inte hålla på, jag är ingen crybaby, jag är med i leken, jag pratar oavbrutet i medier. Jag kan Palmefrågan, jag var här tidigare i år och diskuterade och sa att troligtvis är det Skandiamannen som kommer pekas ut. Jag kan den här frågan, jag har inte egentligen någonsin vid ett enda tillfälle förutom då möjligtvis denna gång sagt någonting om att jag tror att det pekar åt ett visst håll eller en viss riktning. Och då gick det åt skogen. Jag hade en källa. Jag kunde stå för det uttalande jag gjorde om att jag hade en källa. Sen blev det... Det får jag ta på mig. Sen så var rätt många trigger happy kring att den här mycket djupt socialdemokratiskt informerade Daniel Suhonen vet att det är så här. Och det är väl den glidningen som man kan diskutera. Och sen har jag blivit häcklad. Och nu vet jag lite mer om vilka som är mina vänner och vilka som kanske är mina fiender. Och det är alltid bra för den fortsatta kampen. Jag står upp och man blir lite skör ett par dagar sådär. Förutom det tråkiga att Palmemordet är ganska knappt upplöst.
Men ville källan dra dig vid näsan eller var källan bara dåligt informerad?
Jag tror att källan fick fel.
Ah. Och lät säkrare än vad hen var.
Ja, men det var en person som jag hade all anledning att i det här fallet luta mig på. Alltså, jag tycker så här, jag vill liksom ändå när jag får frågan säga så här att för jag anser mig vara liksom en skrivande person. Jag är inte journalist, det menar att jag är utbildad journalist, men jag använder journalistiska principer. Påstår jag saker har jag liksom ordentliga citat av någon eller liksom två källor om det behövs. Det hade jag i det här fallet. Jag hade en källa och jag hade en person som stärkte det. Så att säga. De hade fel. De har inte lurat mig som jag uppfattade. De har inte, så att säga, de hade fel information. Och vad det beror på vet inte jag.
Nej,
det tänker
då ska
jag
inte
ägna mig åt. Men det som är grejen då är liksom att det är rätt många som borde fundera på hur tidningar citerar.
Vi ska återkomma till det där sen. Du ska få all möjlighet att utveckla.
Ja, jag har inget större behov av det. Okay. Jag pratar hellre om saken.
Torbjörn, ja? Satt du bänkad framför presskonferensen i onsdags likt väldigt många andra?
Jag kollade på början av den. Sen kunde jag inte låta bli att börja fibbla med mobilen och göra annat. Och så stängde jag till slut av den. För den var ju obegripligt tråkig.
Givet vad som sen kom så var den kanske det. Men hade det varit som Daniel trodde att de hade hållit upp en Smith & Wesson, då hade det ju varit dramaturgiskt ganska
absolut. Avancerat. Fast det kändes ju inte som att det var på väg där. Det kändes mer som att det var någon sorts bortklippt material ur en gammal 70-tals polisfilm eller något sånt där.
Hur skulle du beskriva din känsla när den så kallade, får man säga då, bevisningen lades fram?
Ja, min känsla var att det här var ju ganska väntat, eller hur? Oh, wow. Och samtidigt inte helt övertygande. Så att det är liksom, alla som gillar att spekulera om konspirationsteorier och sånt där, de kommer ju fortsätta. Jag tror inte att någonting har blivit egentligen ändrats på den fronten. Här, måste jag säga.
Ska inte bränna hela ämnet, för det tar upp en stor del av detta program. Vi ska snart sätta tänderna i slutkapitlet då av Palmeutredningen. Men innan dess några ord om lite annat som har hänt i veckan. Det 16 år gamla dubbelmordet på 8-årige Mohammed Amouri och Anna-Lena Svensson i Linköping tycks vara på väg mot sin lösning. 37-årige Daniel Nyqvist har enligt uppgift från sin advokat erkänt. Paula, dina tankar om det där?
Det är ju fantastiskt. Och det visar ju såklart vilka möjligheter som finns att lösa mord lite mer substantiellt även senare. Givet att den tekniska utvecklingen går framåt. Sådär. Så det visar om inte annat just vikten av att samla på sig så mycket bevismaterial som möjligt tidigt, även DNA-bevis och annat. Och även om man inte har någonting att jämföra med där eller inte vet om man kommer kunna ha det någon gång i framtiden. Så att det är ju helt fantastiskt. Sen så tycker jag också, jag tittade på den presskonferensen också i efterhand, att de var väldigt sympatiska gällande just att poängtera hur man använder DNA-material som så att säga inte är givet i det syftet från början. Med vilka villkor som krävs för att det ska få användas och sådant. Så där är det också många tankar som jag tror kan aktualiseras mer kring hur man fungerar. Om man kommer få checka i en ruta i framtiden att jag är villig att mitt DNA delas hur som helst för brottsundersökningar, eller om det fortsatt kommer vara väldigt, väldigt strikta regler kring det.
Vid Anna Lindmordet så minns jag, för då tog man ju ut Mijailovic PKU-register då, det var ju en liten halvfuling. Och jag minns att jag tänkte att jag kanske skulle stryka mina barn från PKU-registret eftersom man inte vet då liksom ändamålsglidningen. Plötsligt är det ett försäkringsbolag som vill fixa till sina premier. Jag gjorde dock aldrig det. Tänker ni, finns det någon som helst, Torbjörn, något problem med den här tekniken?
Eller? Alltså problem rent principiellt kan det nog finnas, men det är ju ingen som tycker att det är dåligt att man kan lösa gamla mord. Sen tror jag ju då helt cyniskt att oavsett om man försöker ta ut sig själv eller inte låter sig bli igenkänd av sån här ansiktsigenkänning på Facebook och sånt där, så utvecklas ju tekniken lika fort för det. Och man kan ju ändå, även om man inte delar sitt personliga DNA, kan man så att säga bli inringad av alla möjliga andra som delar det, som är släkt med en på.
Ja, det är lite otäckt.
Så det finns ingen chans att komma undan det helt enkelt.
Nästa punkt, polisens nationella insats för att minska det dödliga våldet, operation Rimfrost, som ju inleddes i november då förra året, avslutas idag fredag. Enligt Stefan Hector, som är kommenderingschef för den här insatsen, så har man inte nått de uppsatta målen, men på sina håll har ändå en förbättring åstadkommits.
I Malmö och i Uppsala, där vi har förstärkt, där har vi markant reducerat skjutningar och sprängningar. Och vår slutsats av det är att där vi orkar kraftsamla, där kan vi påverka skjutningar och sprängningar.
Ja, panelen, fiasko eller framgång eller något mitt emellan, vad säger Daniel?
Nej, men det är väl någonting mitt emellan. Fiasko är väl svårt att säga. Det var ju illa innan och det är fortsatt illa. Det smälldes väl av en bomb i Bredäng för att fira att Rimfrost var över. Och att sommaren är här. Och det är klart att det finns ju en otrolig problematik här. Och tanken att detta skulle lösas på ett år eller så med en polisinsats, det är ju inte tänkbart för någon. Så att det är klart att politiska krafter kan säga att detta är totalt misslyckande och andra kan säga att det här ändå är ett, alltså jag tror att det här är en mödosam kamp. Det är, de här brottningarna är någonstans mellan 15 och 30 år gamla och de har formats under ett helt liv till det de är och det kommer ta tid att ta ut. Alltså egentligen så handlar det om att i någon mening omskola dem till andra liv och kanske efter domar och så vidare. Men det handlar väl framförallt om att se till att inte de ungdomarna, deras barn till exempel, dras in i det här. Att liksom de unga, att de här kedjorna stoppas. Men Ja, det är synd att vi har de här problemen i Sverige, det tycker jag.
Torbjörn, slutsatsen här måste ju någonstans bli att det krävs en permanent förstärkning för att i någon mån få varaktigt bukt med sprängningar och skjutningar, eller?
Ja, det gör det väl. Det krävs väl en permanent förstärkning, men det krävs ju en så att säga intelligent och strategiskt riktig permanent förstärkning där man samverkar mellan socialtjänster och poliser och allt möjligt annat, så att det långsiktigt verkligen får bort den här typen av kriminella gäng och alla möjliga saker liksom, som hänger ihop med det. För det är ju inte så att det är en miljö som de här fostras i som.
Mm. Paula Bjäller, du bor ju i Uppsala som är en av de här orterna då som det talas om. Vad säger du om det? Alltså, hur ser det ut hos dig kanske jag snarare ska fråga.
Ja, nej, men just exakt hos mig så har det väl varit hyfsat lugnt ett bra tag. Men det är klart, jag har också, våldet här har ju smugit sig inåt stan. Jag har ju också både vaknat och känt liksom sprängningar som skakat om huset och sådär ett tag. Och det var ju ett bra tag sedan. Men jag tycker ju också att det mest, liksom det man tog med sig från informationen där man fick från presskonferensen om Rimfrost var väl just att det är förstärkningar. Det är Malmö och Uppsala, för där har man haft förstärkningar. Det har lyckats göra en insats. Sen får man ju se på sikt, vad händer nu när man vet att det här avslutas och förstärkningarna då försvinner från Uppsala och det snarare ska inkorporeras i den vardagliga polisverksamheten. Det vet man ju inte, och det är klart att det har en viss oro, men om man ser på insatsen mer som ett sätt att lära och förbereda för att utveckla polisverksamheten på lång sikt, så har jag svårt att se det som ett fiasko. Det verkar ändå som att man har tagit med sig en hel del arbetsmetoder och man vet vad man behöver göra. Man har också lyckats både identifiera och anhålla väldigt många högt uppsatta inom gängkriminalitet. Man har beslagtagit mycket vapen, många materiella resurser av olika slag. Så att man måste någonstans fråga sig också, vad hade vi varit om man inte hade gjort de här insatserna?
Men satte de satte kanske målen för högt då? För de sa ju själva att de inte nådde sina mål, menar jag.
Ja, beroende på hur man hade tänkt göra. Om man vet från början att det är en ganska kortsiktig insats ändå, så är det nog väldigt högt uppsatta mål om man tror att man ska kunna minska det. Minska något som är på väg att snarare öka.
Medan om
man nu har lyckats på några platser, då har man ju ändå visat att man har lärt sig någonting av det.
Mittemellan var väl panelens kanske samlade bedömning. Nästa punkt. Svenskar är som de enda medborgarna i Norden inte välkomna i Finland på grund av coronaläget här. Detta gäller för övrigt också de baltiska länderna. Så här motiverades det av Finlands utrikesminister Pekka Haavisto.
Så Sverige hade inte alls från början sådana gränsningar som Finland, som ni vet, de valde en annan linje i det här sammanhanget. Och förstås alla länder har sin rätt att följa beslutsfattandet som man gör inom landet och så vidare. Men förstås nu är vi i en lite annorlunda pandemisituation och det är Finland nu som gör sin beslut här.
Så långt Pekka Haavisto alltså. Ja, Daniel, det tycks som att vi svenskar får vänja oss vid att bli Europas paria, åtminstone i sommar. Vad tänker du om det?
Nej, men det här är ju inte så kul, och det är väl så att den här svenska friheten som då var att vi kunde sitta på krogen i februari, mars och april, den förbyts då i någon sorts total karantän, nationell karantän, där vi och ryssarna snart behöver visum för att åka ut i Europa om vi ens då släpps in. Alltså det är ju naturligtvis tråkigt, och det är ju någonting som jag tror kommer slå tillbaka mot den här strategin ännu mer. Alltså,
mot vår svenska strategi.
Mot vår svenska strategi. Mm. Sen är inte jag någon epidemiolog, så jag vet ju liksom inte hur de här pandemivågorna fungerar. Och det fanns ju någon uppgift här igår om att man kunde se lite fler fall i Norge nu när man hade öppnat på och så vidare. Där får vi framtiden utvisa, men den här svenska särartslinjen, den är inte enbart en framgång om man ska vara snäll så här på fredagen.
Ja, det var ett litet understatement, skulle nog många tycka.
Ja,
kanske.
Jag också.
Vad säger Torbjörn? Känns det, du är en resande man.
Ja,
känns det trist
inte
det
i år då. Men ja, det är väl trist. Fast det är ju inte orimligt att de andra länder så att säga försöker skydda sig. Om man uppfattar det som att den svenska linjen har misslyckats, så vill man skydda sig. Men man vill ju också markera mot den svenska särarten kanske.
Jag vet, ja, det känns lite så. Paula, vad har du för inspel på det här temat? Hade du tänkt att resa, eller hade du rest utomlands om det inte vore för detta?
Jag är klar med mitt resande. Vi hann iväg på vår smekmånad innan. Det precis den där omtalade. Början, så att vi lyckades tajma det väldigt, väldigt väl. Nej, men alltså, det är väl inte så konstigt. Om man har helt olika strategier som inte riktigt går ihop, vilket de ju inte gör, så är det inte märkligt att man då också har begränsningar i hur man reser mellan de länderna. Personligen tycker jag att det är ganska märkligt, givet liksom de rop som finns från svenskt håll om att man borde ha mer lockdown och mer instängningar, så jag tycker att det är svårt att uppröra sig över att man inte får resa. Mm. Så. Sen är det klart att man kan, att det känns märkligt för många att vara utpekade och att man vill, många länder vill ha karantän och stängda gränser gentemot Sverige, och det är såklart ingenting som vi vill ska finnas på lång sikt, någon av oss. Och det är sorgligt att se att det är så ett tag, men att det är konstigt eller att det är rätt eller fel, det tror jag är helt fel sak att säga någonting om nu, utan det är snarare fullt förståeligt.
Vi får helt enkelt utforska Sverige ordentligt under denna sommar och kanske en bit längre till, i värsta fall eller bästa fall. Därmed, kära lyssnare, har det blivit dags att djupdyka i det första av veckans huvudspår. För i veckan kom så länge emotsedda beskedet från chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander. Utredningen om mordet på Olof Palme läggs ner och det var dags att berätta vad de hade kommit fram till. Vi hör först åklagare Petersson och därefter ett antal reaktioner på hans besked.
Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström, som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Jag tyckte att det var ganska starka bevis ändå. Även fast det tyvärr inte fanns något riktigt konklusivt, så att man kan inte med 100% säkerhet säga att det är den här personen som har begått mordet.
Det skulle kännas som en ganska trivsam uppgift, tror jag, att vara hans försvarare med den bevisning som presenterades idag.
Om en åklagare som har satt igång de enorma förväntningarna som skulle komma idag pekar ut den här mannen som har varit död i 20 år som gärningsman utan att kunna presentera ett mordvapen, ett DNA-teknisk bevisning eller något utpekande, så är det ett fiasko, vill jag påstå. Det finns en liten risk här att de istället för ett grovt brottsupplösning har hamnat i ett litet mindre, nämligen förtal av avliden.
Ja, jag anser att det finns i det här fallet ett uppenbart behov av att ge en röst åt den utpekade, åt Stig Engström. Och det fanns inte med i det här som presenterades igår.
Vi hörde i tur och ordning Christer Petersson, Mårten Palme, advokaterna Johan Eriksson och Peter Altin samt advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander. Ja, Daniel Suonen, hur kände du när åklagaren och spaningsledaren la fram det de hade?
Nej, men jag blev förvånad, därför att jag har ganska nära följt och läst och studerat de här filteruppgifterna som kom 2018. Och jag skrev också en kolumn i Aftonbladet om det, och jag tyckte att den här Skandiamannen är intressant därför att han finns på platsen. Han kan stämma in. Så att det är det här som att kortfattat att hans egna uppgifter. Han är mannen med stämpelklockans bevis har varit där, så att säga. Och han återvänder dit till vakterna då på Skandia 20 minuter senare. Och vad han har gjort däremellan är helt oförklarligt. För ingen har sett vittnet Skandiamannen. Däremot om man flyttar honom framåt en 30, 40, 60 sekunder, då stämmer exakt allt han säger om sitt eget förehavande, utom detta att han då har hjälpt till och liksom med upplivningsförsök och så. Då blir han gärningsmannen och då stämmer han in på vittnesuppgifter och så vidare. Och det är det som Christer Petersson har nappat på här. Och det är ju säkert, det ligger kanske någonting i det. Det kan mycket väl vara, jag tror kanske med att det är Skandiamannen, att han är inblandad. Det som är det intressanta eller liksom sorgliga i det här är ju att Christer Petersson sa ju tidigare att han helt enkelt hade teknisk bevisning.
Sa han verkligen teknisk?
Teknisk bevisning. De har säkrat teknisk bevisning, har han sagt i en Radio Sweden-intervju med Sveriges Radio. Och sedan är det ju så att ingenting, vad jag förstår, av det som presenteras på presskonferensen är någonting utöver det som Filter, frilansjournalisten, Thomas Pettersson presenterade för 2 år sedan. Alltså inte någonting.
Jag ska berätta, min 18-årige son håller på som skoluppgift att göra en slags P3-dokumentär om Palmemordet med fokus just på Engström. Och hans kommentar efter att ha sett presskonferensen var: men de har ju ingenting mer än det som är i min dokumentär. Och det tyckte jag var ganska träffande. Paula Bjelle, satt du också följde den där som samhällsmedborgare?
Ja, jo, men det gjorde jag.
Hur reagerade du då?
Nej, men det är väl på många sätt samma sak, att det var ju verkligen inget nytt. Det var ju, alltså själva presskonferensen var ju på sitt sätt sött upplagd, och det är ingen så här mediedramaturgi, utan man får svaret direkt i första sliden. Men sen kom ju verkligen ingenting nytt, och det fanns ju en hel del saker som jag reagerade på. Det kändes som att framförallt reagerade på att det kändes som att Melander öppnade upp för fler tolkningar och fler möjliga lösningar. Mm. Han nämnde andra spår som hade varit intressanta. Han nämnde att från Peterssons sida så hade man ganska tidigt tyckt att det här spåret ska vi följa och liksom fokuserat på det. Vilket ju då gör att jag direkt tänker att då gör man lite samma slags fel som man har kritiserat tidigare utredare för. Att man har låst sig vid en lösning till ett spår och försöker följa det.
Så du anade någon slags liten klyfta mellan polis och åklagare, att åklagaren var lite mer sugen på att göra mål medan spaningsledaren ville berätta vilka olika uppslag de jobbat med och liksom värdera dem sådär, eller?
Jo, men lite så kände jag ändå. Och sen så reagerade jag såklart på att man radade upp ett antal andra misstänkta som har figurerat, men det var väl egentligen bara en eller kanske två som man ordentligt avförde med tydliga bevis på varför de inte kunde vara gärningsmän. Medan andra, då bara de liksom öppnade dem upp för att det här kunde ha varit gärningsmännen, och sen så la man dem åt sidan utan någon förklaring. Så att, om man säger som så, innan presskonferensen så var jag väl lite så här orolig för vad alla hobbykriminologer ska ta sig till nu, men det är jag inte längre.
Nej, de har massor att göra. Torbjörn, utredningen läggs ju ner då, alltså med bortsett från det formella som det innebär. Har någonting egentligen förändrats överhuvudtaget?
Nej, jag tror verkligen inte det. Jag tror att alla såna här som gillar att dra i det här kommer att fortsätta göra det. Och själv skulle jag säga, vad gäller den här Engström, en av de märkligaste grejerna är ju att han skulle ha kunnat vara helt lugn då när han kunde prata med poliserna. Han måste ju vara en superpsykopat om han inte liksom skakar.
Du menar när han sökte upp dem dagen efter och sådär?
Ja.
Eller det, när han
skulle man inte vara, skulle man inte vara oerhört nervös inför något sånt om man inte då är någon sorts psykopat?
Ja, men det är lite motsägelsefulla uppgifter, för han var ju allt utom lugn när han kom tillbaka till Skandia 20 minuter efter mordet. Det har ju vittnen berättat, att han kunde knappt få fram en hel mening, och de ville köra hem honom i taxi och så vidare. Det är ju en bit, så att säga. Den andra biten är ju att han i kontakterna med media, vi har ju alla sett det här rapportinslaget, när han visar hur han sprang fort och det där, det kräver ju någon form av
någon sorts vansinne, eller hur, verkligen? Ja. Det tycker jag är en svag del i det hela, måste jag säga.
Ja, det är väl, och Daniel, att han skulle ha tillgång till en revolver så där huxflux, eller?
Ja, nej, men det där är väl liksom det som är, alltså, om man är lite kriminolog, jag lyssnade, jag såg hela en gång, och sen har jag återgått, jag skrev om det här i arbetet, och då tittade jag på några bitar. Till exempel när Melander säger då, jag tycker personligen att Sydafrikas spåret fortfarande är intressant, eller det är liksom rimligt och det skulle kunna vara fallet. Och han har också förtydligat det efteråt att han fortfarande inte tror riktigt på det här. Så det försvagar verkligen detta, och Christer Petersson har ju sen sagt att det här är bara en teori man lägger fram. Det hade hållit liksom för en häktning för att sen utreda mer. Det är ganska svagt. Och jag tycker några saker man kan lägga märke till. Det är att i början på den här presskonferensen så talar de väldigt mycket om vapnen. Och att de har provskjutit pistoler, men de har fått besked från Nationellt Forensiskt Center att det inte går att liksom få fram ett vapen. De betonar verkligen hur svårt det är. Och det är också så att de ganska sent i processen, vad jag förstår av medieuppgifter, har liksom topsat släktingar till den här skandiamannen. Och det kan alltså handlat om att det har funnits brev.
Ja, det var något avskedsbrev de trodde kanske kunde komma från honom, men de fick ingen träff.
Och liksom också brev så här som har kommit in där när Christer Pettersson då var anklagad för mordet, och då kom det in brev som sa att de skulle titta åt ett annat håll. Just och så vidare. Han har liksom dragit på sig då liksom uppmärksamheten. Men det har de inte kunnat binda då. Så att jag tror ju någonstans att de hade hoppats på att ha en teknisk bevisning av något slag. Och det fallerade.
Ja.
Och de var nästan säkra på att de skulle landa det, alltså, får man ju känslan.
Problemet är att om man söker belägga någonting, då kan man belägga nästan vad som helst. Om man verkligen anstränger sig. Det är därför forskning går ut på att man ska falsifiera saker. Och det är därför man har rättegångar, eller hur? Det man går igenom och...
Mm. Nu först ju en diskussion då om det etiska i att peka ut en avliden person som sannolik mördare. För då får man ändå säga att det gjordes. Paula Bjäller Eriksson, var landar du där? Är det ett problem eller inte?
Ja, men alltså framförallt just när det är så pass svag bevisning. Ingenting nytt egentligen. Och det är väl kanske delvis medias och andras fel också, och till viss del de som då höll presskonferensen, att man inte är medveten om hur det tolkas, men att, för det har ju spridits en bild av att han verkligen är utpekad som den faktiska mördaren, medan jag tyckte ändå att det var tydligt om man tittar på presskonferensen och efterföljande frågor och hur det kommenteras av andra jurister och så, att det enda man egentligen säger är att vi lägger ner nu, för hade vi påbörjat utredningen nu och kommit till det här stadiet så hade vi tagit in honom och gjort vidare utredning, och vi kommer inte vidare från det stadiet eftersom han är död, och då kan vi inte göra så mycket mer just nu. Men det tolkas ju som att man faktiskt pekar ut som att det här vore gärningsmannen. Man har inte varit tillräckligt tydlig med att slå fast att nej, det är bara ett slutskede i utredningen.
Just det.
Och det hade man kanske då hellre fått fokusera på, i min mening.
Mm. Torbjörn Ölenski, något som möjligen kom lite i skymundan är ju att presskonferensen innebar ju ändå en rätt hård kritik mot tidigare polisarbete, ja, får man ju säga. Hur ska man förstå att de inte la mer energi på att ändå utreda Stig Engströms förehavanden under mordnatten? För det finns ju väldigt mycket konstigheter där.
Det är ju en av de sakerna som är fullkomligt omöjliga att förstå just. Det kommer ju krävas en grundlig utredning. Det är väl en del som har skrivit om det också, där man verkligen går igenom varför har polisen misslyckats med det här.
Så du vill ha ännu en granskningskommission? Du sällar dig till dem som gärna,
ja,
skulle se
en
till?
Ja, jag tycker att det skulle behövas. Och det måste vara en riktigt ordentligt väl sammansatt sån som grundligt går igenom det från början till slut. För det har ju varit den ena mera bizarra showen efter andra här från Holmer och kurderna och framåt. Liksom.
Ja, du nämnde Holmer, och han kan möjligen få sina fiskar varma i en sån där granskningskommission. Vi kan väl lyssna på hur det lät när han talade sig varm för sitt spår, det vill säga PKK-spåret.
När vi började den 1 mars, eller kanske rent av den 28 februari på sista timmarna, men det var väl rimligen den 1 mars, så samlade vi ju alla var för sig i huvudet tänkbara.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Dela
med dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Förklaringar och vad kunde ha hänt och vilka kunde ligga bakom och så. Var och en för sig. Jag sorterade mina första begrepp i en bil på väg mellan Borlänge och Stockholm på morgonen på lördag. Och då rann det upp ett 50-tal olika frågor i mitt huvud. Och bland de frågorna fanns det vi idag sysslar med.
Så där talar kanske inte en polis i första hand, för det är ju uppenbart att det var motiven man började i, Daniel.
Ja, Hans Holmér var heller inte polis. Han var en politiskt tillsatt byråkrat som skulle hantera olika saker. Stora delar av sin karriär tillsammans med Ebbe Carlsson på olika sidouppdrag. Jag tycker att det finns en viktig aspekt här. Torbjörn med flera inne på det. Alltså, det här är alltså formellt sett kan man säga att åklagaren här presenterar i princip en häktningsförhandling. Alltså de vill ta in någon för att höra. Det är Gunnarsson någon vecka efter
33-åringen.
33-åringen mm. Gunnarsson, va? Man vill ta in någon för att man har saker som pekar i den riktningen. Hade man då fått göra hårda förhör med den här Engström, ja, då hade han kanske brustit i första frågan. Alltså, det är möjligt. Alltså, det vet vi inte. Det, är helt, det går inte att träda på. Det jag tycker är den historiska parallellen här är att i mordet, alltså mordet på JFK, alltså John F. Kennedy i Dallas, där hade man ju en mycket trolig mördare som greps samma dag, Lee Harvey Oswald. Det finns ju fortfarande människor som tvivlar om detta, men liksom strunt i det. Man hade en person som man grep på, mord, på dagen, och som de flesta ändå tänker det var han som gjorde det. Sen kan man tvivla om varför gjorde han det och så. Men det var han, så att säga, på något sätt. Och sen blev han mördad i sin tur någon dag senare, två dagar senare, på väg till någon sorts domstolsförhandling. Och då uppstår ett läge där man har en trolig mördare, men där man inte kan döma därför att den personen är död. Man kan inte göra den rättsliga processen. För de flesta är ändå Lee Harvey Oswald en så att säga, idén om vem som har gjort det. Kanske en konspiration, kanske en ensam galning, vi vet inte. Men det kan inte prövas. Polisen kan ju heller inte då säga, nu är Lee Harvey Oswald död. Nu fortsätter vi helt öppet att leta efter andra gärningsmän i oändlighet tills vi hittar någon som kanske inte då finns, för det kanske var han. Och det man gör då i USA, det är att man tillsätter minst en kommission, nämligen Warren-kommissionen, en parlamentarisk kommission som helt enkelt blir, man skriver liksom den totala förundersökningen och man, liksom, man kommer fram till ett resultat.
Så det här är en appell för en svensk Warren-kommission?
Jag tror faktiskt att det skulle nog vara på sin plats. Den behöver inte vara lika omfattande. Jag blev faktiskt väldigt förvånad att inte detta. Så jag började kolla på hemsidan. När kommer dokumentet? När kommer rapporten? Okej, den här PowerPointen som en praktikant, alltså det var ju nivån att en praktikant på Katalys 10 minuter innan presskonferensen, vad är PowerPointen? Alltså kan någon alltså fixa det? Skriv ihop något för fan liksom. Det var den nivån liksom.
Du tycker inte det är en värdig slutpunkt?
Nej, men det jag menar är att det här kräver faktiskt en skriftlig rapport. Alltså en PM, alltså 20 sidor, 40 sidor. Där man inte bara lite slarvigt, alltså jag tog upp i min arbetsartikel att man tappar ju dessutom några poänger.
Men vi spelar in de andra på här också. Vad säger ni?
Jag tycker det skulle vara bra med en sån ordentlig genomgång och rapport.
Men absolut. Det finns ju en granskningskommission redan, där bland annat Inga-Britt Ahlenius och Lars-Erik Eriksson ledde den här för mig.
Ja, det är säkert bra, men då skulle man kanske ändå behöva göra en till omgång.
Nu när det är slut, så att säga.
Ja, för det är för mycket som är för illa skött, liksom.
Paula Bjelle, vad skulle det ge, tror du?
Nej, men jag tror också, alltså, framförallt just det här att man, om man nu vill låsa sig för, om man nu säger så tydligt som man gjorde i början att vi kommer inte runt just den här personen och inte andra, så kanske man bör vara ännu tydligare med vad som avslutar de andra spåren och vad som gör att man har låst in sig på just det här bara och välja att lägga ner när man inte kommer vidare på just det spåret. För att det finns väldigt många öppna trådar fortfarande, och det är väl det som gör det mest otillfredsställande, känner jag. Att man, alltså bara en sån sak som att man slår fast att han måste ha haft ett vapen, för att annars hade han inte kunnat skjuta Palme.
Ja, det var en
samtidigt som det finns
bevisning.
Andra öppna trådar.
Men kan jag få ett nästan enstavigt svar, eller bara ett liksom ord eller en mening? Vilken är era favoritteorier, så att säga, om vi börjar med dig, Paula? Har du någon? Vad tror du, om du måste säga liksom?
Nej, jag har väl ingen favoritteori, för att jag tycker inte om att gissa utan att ha ordentligt underlag.
Du är matematiker.
Ja,
okej, vad säger Tobin då?
Du kanske jag svarar precis som Paula. Jag har inte någon sån här riktig favoritteori heller.
Daniel, du har ändå en.
Nej, men jag brukar inte prata om det så mycket, men om jag skulle skriva en thriller om detta, då tror jag nog liksom tänka mig Skandiamannen plus en liten konspiration, liksom en politisk liksom konspiration. Jag tänker liksom, det finns ju en sak som jag tycker är konstigt att inte Peterson överhuvudtaget uttalar sig om. Alltså Skandiamannen, om han är gärningsmannen, det kan han mycket väl vara. Han kliver ut där, avlossar skott mot Lisbeth och Olof. Är det någonting som sker spontant? Är det någonting som sker, så att säga, med 30 sekunders förberedelse? Han ser dem, han skjuter dem. Eller är det helt enkelt så att han träffar på dem tidigare på kvällen? Är han helt enkelt den här grannmannen som springer runt där? Han går ut och köper en korv eller tar en öl eller en promenad eller kanske på väg hem tidigt. Stöter på Palme, följer efter honom till biografen. Kollar in vilken film man går på och säger, shit, jag har möjlighet att mörda Palme. 2,5 timme, 2 timmar och en kvart. Och där skaffar ett vapen. det här är ju ganska väsentliga delar. Att de inte har kommit någonting överhuvudtaget på spåren där. Eller ens bedömer, var han utanför biografen?
Ja, han var i alla fall ute och drack middag enligt vad man har kunnat kartlägga. Vi kan hålla på länge, känner jag. Och vi gör inte det, utan vi försöker, hur ont det än gör oss, att lägga detta bakom oss för denna gång. Dags då att avhandla nästa ämne, och det handlar om detta.
Men är det verkligen bara enskilda ärenden? Överskugga.
Nej, men är det verkligen bara enskilda ärenden? Alltså, den bild jag har fått i min research är att det inte är det, utan att det här är värre än så. Mm. Att det är liksom ett utbrett missnöje och människor mår dåligt och de gråter öppet och så vidare.
Jag känner inte igen mig i den bilden. Vi styr nu i en av de svåraste tiderna som någonsin har funnits i Stockholms moderna historia. Så att jag försöker lägga kraft på det och inte försöka då ta energi genom den här typen av påhopp.
Jag har gäst i veckans fredagsintervju här på Kvartal. Det är Stockholms finansborgarråd, Moderaterna Anna König Järlmyr. I intervjun så frågar jag henne om de uppgifter kring bristande arbetsmiljö som cirkulerar, som handlar om hennes kansli då. Bland annat Dagens Industri har skrivit om det. Något som nu också blivit ett ärende på högsta tjänstemannanivå i Stockholms stadshus. Torbjörn Helenske, du har lyssnat på intervjun. De har ju bara legat ute en timme när vi spelar in detta. Vad är det som pågår där hos Moderaterna i stadshuset?
Ja, det har ju pågått fantastisk mediaträning i hennes fall i alla fall. För hon hittar ju på den ena ursäkten efter den andra för att inte svara ordentligt på frågorna. Från att de gör såna här utredningar hela tiden till att hon är kvinna, då blir man hårdare kritiserad och så vidare. Det finns en fantastisk scen i Blues Brothers när han faller på knä och ber om ursäkt till sin flickvän för att han inte kom till henne. Där han förklarar med att bilen gick sönder och han hade tappat nycklarna och det fanns ingen bensin. Alltså den ena förklaringen efter den andra. Där varje ny förklaring dessutom liksom att säga om inte gör den tidigare. Jag fick lite känslan inför det här. Varför kan hon inte svara på frågan? Jag tycker det är stötande som stockholmare och som tycker det är stötande. Hon måste svara på frågorna.
Lite och vad blir intrycket då i så fall? Det kan vara intressant för mig som gjorde intervjun. Vad blir intrycket då när någon inte svarar på frågan?
Alltså mitt intryck är att den som svarar, eller den som duckar för frågor på det sättet, beter sig manipulativt. Och jag tycker att det är, jag tycker inte det är bra. Jag tycker inte det är bra som politiker, det är inte bra som person överhuvudtaget.
Vad säger Paula Bieler Eriksson då? Du har ju också hört intervjun.
Ja, men min första tanke och känsla var väl lite liknande. Torbjörn Sträger kände att hon skulle klara sig väldigt, väldigt bra i parlamentets ja och nej-runda. Mm,
ja.
Det är klart att det ger ett väldigt märkligt intryck när man undviker att svara just på det sättet. Sen så, om jag ska vara lite djävulens advokat eller Moderaternas advokat, Anna, kan jag djävulens advokat, så jag menar, jag har ju själv suttit i en partiledning i verkställande utskott och vet att man får hantera personalfrågor, och det är svårt om man är ansvarig, för det är ytterst ansvarig och man har en HR-funktion som ska utreda saker och sådär, men man kan svara på frågor på olika sätt. Jag tror ändå, hoppas ändå att både jag och då kanske framförallt mina kollegor som hanterade dylika frågor ändå förmodde svara med ja och nej, och i så fall vara tydligare med att men här är det ett pågående ärende. Finns det anklagelser mot oss eller mot mig, så är det jättebra att de utreds oavsett om det är en person eller flera. Alltså att man ändå någonstans erkänner den grundproblembild som läggs fram. Alldeles oavsett om man vill stämma in i den eller inte. Mm. Det känns väldigt, väldigt märkligt att börja prata om helt andra saker istället.
Och pandemin.
Manipulativt skulle jag nog inte säga.
Nej.
Utan snarare just för lång tid inom politiken utan någon som helst kontakt med andra sammanhang.
Daniel, hon säger själv att väljarna får väl döma efter den politik som förs och de resultat som uppnås. Har hon en viss poäng ändå i det att arbetsmiljön på hennes eget kansli är en intern fråga och egentligen inget som medborgarna har att göra med?
Jag tycker det allvarliga i hennes, så att säga, framställande i den här intervjun som man kan lyssna på, det är ju det, hennes undanglidande, att hon skyller ifrån sig i varje led kring äldreomsorgsbrister och så vidare. Det tycker jag gärna, vill jag gärna prata mer om. Där tycker jag att hon verkligen skyller ifrån sig. Det här på Moderaternas kansli, det är klart att alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Om det finns problem där får man lösa det. Min erfarenhet från ett långt liv så att säga, i och kring politiken, det är att det inte är helt ovanligt att man använder just arbetsmiljö. Man har en politisk eller personell konflikt om någonting, i grunden kanske politiskt. Någon vill ha hennes jobb, någon vill inte att hon är där. hon kan mycket väl vara en ganska barsk person eller liksom en hård chef eller så. Det är det många som har varit, och det ska man ju absolut inte uppmuntra, men det jag anar i såna här historier när det kommer ut till media, när Dagens Industri skriver om det och så, det är ju att det finns en politisk konflikt i bakgrunden, att någon vill ha hennes jobb.
Och vad skulle den kunna handla om då? För Moderaterna har ju, där är ju hon en ganska stark företrädare i och med samarbetet med Miljöpartiet för icke-SD-linjen kan man säga.
Ja, där, jag har faktiskt ingen inblick i det. Jag kan tänka mig, hon har ju också varit väldigt hård tidigare kring tiggare och så vidare, så att det är väl en makttaktisk fråga. Alltså, jag tror inte att det handlar om den med att hon är en mjukare moderat än någon annan moderat, utan att hon fick majoritet med Miljöpartiet, och då skickligt så förhandlade hon fram den majoriteten. Men däremot så tror jag att när en sån här konflikt kommer ut, då handlar det väldigt ofta om naturligtvis att det finns en konflikt. Den är nog inte fejkad. Vi hade ju Selimovic i EU-parlamentet. Jag känner själv till den här historien kring den mycket vänster socialdemokratiska L-ordföranden i Norge, Gerdli Valla, som var så här mot EU och mot vinster och mot arbetarpartiregeringen. Och hon fick liksom avgå efter en liksom 9 månaders offentlig konflikt med någon sorts internationella enheten på LOs chef, för hon hade varit otrevlig vid ett möte. Och då tänkte jag bara, ja, det kanske någon manlig LO-ordförande någon gång har varit mot någon anställd på LO också på 100 år. Lite barsk i tonen, lite hård sagt någonting.
Alltså man kan ju vara barsk och man kan vara hård, man kan vara rak, men man kan också vara reko.
Absolut, man ska vara reko. Men det är det jag menar, det är omöjligt utifrån att bedöma konflikten. Ja. Men däremot kan man ana, när alltså, den kommer ut i media på det sättet, så finns det också finns annat.
Givetvis är det någon som läcker för att den av någon anledning vill att det ska komma ut, kan jag tänka mig. Det är ju omöjligt, det är lika omöjligt att veta hur förhållandet är på en arbetsplats som att veta förhållandet är ett äktenskap. Eller sånt där. Ja, det kan är lika så meningslöst att kommentera det egentligen.
Men
det
Stockholm är ju ökänt i Stockholms stad. Per Albin Hansson lär ha refererat till det som arbetarkommunen i Stockholm var det, som helvetets förgård. Finns det någonting i Stockholmspolitiken som är lite extra skoningslöst?
Jag ser att du tittar på mig och jag måste säga att jag inte kan svara på det, för jag har ingen erfarenhet av den politiken.
Daniel kanske vet.
Jag satt ju kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och sådär och gruppstyrelsen under Annika Billströms fantastiska ledarskap i majoritet 2002. Jag hoppade faktiskt av, för jag stod faktiskt inte ut.
Så pass.
För att jag ville helt enkelt ägna mot politik och inte åt liksom knapptryckarkompani. Och det finns någonting i det där huset som är liksom, alltså, det är så otroligt mycket pengar. Mm. Alltså politiken i de flesta kommuner och landsting och så, det är ganska småskalig verksamhet. Det handlar om liksom tjänster och någon miljon hit och dit. Det här är miljarder. Man säljer liksom mark för några miljarder. Man byter fastigheter, liksom skatteskrapar mot 5:e Hötorgshuset. Alltså 800 miljoner åt varje håll. Det är stor politik, stor pengar. Det är The Wire liksom i Stockholm.
Eller House of Cards.
House of Cards. Jag tyckte det var en intressant grej i intervjun. Hon sa en sak, apropå att halva hennes kansli har lämnat henne så att säga under året. Detta att det är otroligt bra, om man vill jobba i näringslivet så finns det en väldigt stor dragningskraft i de som jobbar på Moderatkansliet. Så att liksom, det var hennes förklaring att om man jobbar i stadshuset så är det väldigt många som drar in till näringslivet. Det tyckte jag lät lite, det var en dålig ursäkt.
Ja, det var en dålig.
Paula Bjeller, du antydde ju det. Som tidigare sverigedemokrat har du viss vana, för att uttrycka det milt, vid interna stridigheter inom ett parti. Kan man, som König Järmy säger, koncentrera sig på det som behöver göras och inte lägga ner tid på arbetsmiljön? För det ena förutsätter väl det andra på något sätt?
Ja, det går väl hand i hand, men det är klart att det blir oerhört, det mest försvårande, det är väl just när det läcker ut i media och man ska kommentera utåt sånt hela tiden. Jag tror att de flesta, alltså absolut att man kan hantera inre konflikter, om de får hanteras inom så blir det såklart mycket lättare. Om man får ju ta HR-funktioner som tittar på HR-frågor, kunna tillsätta oberoende utredare som får komma in och hjälpa till och se över hur arbetsmiljö och sådant funkar, så blir det såklart mycket lättare. Man delar ju upp organisationen på olika sätt, så även inom partier där alla har sina roller att göra.
Men i en sån här verksamhet får man ju inte efterforska källor eftersom det är offentligt och så. Kan man känna sig väldigt frustrerad när det läcker på det här sättet och vara rätt sugen på att ta reda på vem är den där jäveln som håller på att snacka bredvid mun? Eller?
Ja, men det är klart att det bygger upp en frustration. Ofta så kanske man också vet eller har sina aningar, just för att det ofta ligger olika former av maktstrider eller schismer i bakgrunden.
Hur håller man sig då från att börja efterforska källa och därmed begå ett grundlagsbrott?
Man är medveten om att det är ett grundlagsbrott. Man fokuserar på sitt arbete och man fokuserar på att försöka förklara för media och andra att det här hanterar vi på de sätt som man ska hantera på en arbetsplats.
Daniel, du vill in?
Jag vill en liten så här fredagstackling bara, att Moderaterna i Stockholm har tydligen inte börjat med den här traditionen att spela in varandras interna samtal. Och det gör ju naturligtvis att bevisläget blir svårt. Nej, men så här att det finns en fantastisk bok om man vill läsa om politiska skandaler, skandaliseringsprocesser, som heter Scandalous, av två norska redaktörer, medieforskare. Och de har otroligt intressant liksom, forskning om de, liksom, alla politiska skandaler i Norden under, liksom, sen liksom, efterkrigstiden. Och de kommer liksom, fram till att alla skandaler liksom, handlar egentligen om alltså, där läcker om kvitton, läcker om sexgrejer, läcker om sånt här som politiker faller på. Det handlar alltid om att det är någon i den egna organisationen som läcker. Och vem är det som läcker? Titta väldigt nära vem som egentligen ville ha det jobbet.
Mm.
Alltså, och jag har ingen insyn i detta.
Det låter ju också lite som den som söker, den finner det där. Liksom. Vill man belägga det så klart man kan.
Jo, nej, men de har väl liksom
intervjuat och så. Absolut, men det finns ju även aktiva journalister. Det finns offentlighetsprincip och så allt möjligt. Mm.
Ja, vi får se vart det där landar. Intervjun finns såklart på kvartal.se och där poddar finns. Jag tänkte vi skulle gå till veckans sista ämne. Det handlar om eftermälet kan vi väl säga, eller efterspelet till Black Lives Matter-demonstrationerna som började i USA men har spritt sig runt om i hela västvärlden åtminstone och även hit till Sverige. Polisen har haft en strategi som går ut på att tillåta de här demonstrationerna trots att man egentligen inte får samlas fler än 50 personer på offentlig plats. Trots att det har varit uppenbart att detta inte kommer ske utan att det kommer samlas betydligt fler personer så har polisen ändå valt att göra så. Vad tycker panelen om det där? Och vad tycker ni om de demonstrationer som har skett? Paula Bjeller Eriksson skakar på huvudet i min dator.
Mm. Ja, nej men alltså det, jag känner ganska tidigt att när det är demonstrationer, när man vet att det finns liksom väldigt många attendees på Facebook eller att det har varit liksom öppna inbjudningar och sådär med ganska lösa eventuell information om att man ska inte vara mer än 50 men typ dyka upp, så är det för mig obegripligt att man har beviljat demonstrationstillstånd i det skicket. Jag läste däremot en liksom gladare version av det hela, jag tror det var i Linköping igår eller förrgår, man hade anordnat och då hade polisen faktiskt efterfrågat hur ska ni säkerställa att det bara är 50 personer och arrangörerna där hade kommit fram till att men vi kommer dela ut 50 stycken gula band och bara de som bär band får vara där och kommer någon, när banden är slut så kommer vi skicka hem dem.
Mm.
Och det tycker jag väl är ett fullt rimligt sätt att faktiskt lagligt se till att man inte bryter mot några lagar alls, utan man får demonstrera. Men man gör det på det sätt som är lagligt just nu, det vill säga max 50 personer och övriga hänvisas till digital demonstration eller att helt enkelt lämna platsen och vara på någon annanstans. Och jag förstår verkligen inte varför man inte ställde krav tidigare på att man har en lista på vilka de här 50 personerna är och hur man kommer hantera personer som dyker upp som är fler än 50 helt enkelt.
Ska vi se om någon annan förstår det? Torbjörn, kan du förstå? För en lekman är det svårt att förstå. Det kan jag nog, jag tror jag talar för ganska många. Det var uppenbart att det skulle bli flera tusen. Ja. Ändå så sa de inte nej på förhand.
Fast jag har en känsla av att de har väldigt svårt att säga nej till demonstrationer överhuvudtaget. Det är därför det blir sånt här som de här kravallerna närmast utanför bokmässan här om året. Det är därför det ständigt det ska vara olika nazister som går när det är årsdagen av Kristallnatten och såna här saker.
Men handlar inte det om att de har rätt att uttrycka sin åsikt? Det här med coronan är det ju ja, en det, annan...
Ja, fast jag har en känsla av att ändå det där läcker in där. Att de, givet den här historien de har av att godkänna alla möjliga konstiga demonstrationer där folk undrar varför det här hans namn skulle de få gå just där just då. Så tror jag att de ska göra väldigt svårt att neka det här utan att det skulle slå tillbaka.
Men i Linköping lät det på Paula då som att det går, att det gick att ställa någon typ av krav.
Det undrar jag över det där. Får man begära en namnlista på personer som är en demonstration? Det låter ju som en sorts åsiktsregistrering.
Men det var inte polisen som gjorde det utan det var ju arrangörerna som jag förstod.
Ja,
det,
men skulle inte de ha tvungen att lämna
in den? Nej, hade de inte en namnlista utan då hade de hittat ett annat sätt just med...
De delade ut med
Alltså det har ju gått i andra länder och har demonstrationer som har funkat. I Holland till exempel har man haft stolar, eller hur? De har suttit på visst avstånd och sånt där. Det har gått alldeles utmärkt. De kunde suttit på stolar på Gärdet om de ville med 5 meters lucka till och med få plats.
Vad säger du, Daniel? Alltså för lekmän framstår polisens agerande som märkligt och kanske lite mesigt. Men vore jag polis skulle jag säkert sitta och bli förbannad när jag lyssnar, för att folk fattar ingenting. Så vad tänker du?
Nej, men det här är en komplicerad fråga. Det är flera saker att ta hänsyn till. Jag tycker väl liksom, som de flesta kanske, att det är otroligt viktigt att människor kan protestera och demonstrera. Och den här frågan, för mig är det självklart att man tycker det här är vettigt att demonstrera mot polisvåld och rasism och så. Men i det här läget med corona så är det här med 50 personers sammankomster, det är en av de få, ja, besöksförbud i äldreomsorgen, och detta är väl de enda saker som har liksom på något sätt har blivit någon sorts regelverk. Och då blir det som en prövning efter 2 månader. Och då faller liksom, det är ändå en myndighet som ska utföra, så att säga, bedöma detta. Och den fallerar då. Den säger ja, fast den vet att det inte kommer att hålla. Och då tänker jag så här, ja, det här är inte helt lyckat. Det är liksom, det handlar inte om demonstrationsrätten, det handlar om att rädda liv. Jag har förstått att i Malmö har man haft mycket större fält. Jag tror att den här Sergels torgsdemonstrationen var olämplig, för det var så mycket folk på liten yta. Hade man haft Gärdet, som också är en klassisk demonstrationsplats, hade det kanske varit bättre. Jag tänker att man borde kunna vara kreativ. Nu ska jag ge 2 förslag. Det ena är att man säger så här, för att man vill göra sin röst hörd, man vill visa att man är många. Man hade kunnat organisera, det här är tips då till de som ska fortsätta med dessa demonstrationer, ett sätt att säga så här: 50 personer kommer stå i det här gathörnet, 50 kommer stå i det här gathörnet, 50 står i det gathörnet, och så helt enkelt listar man hur många platser kan vi fylla, Stockholm till Malmö, Stockholm till liksom Umeå, där man helt enkelt har 49 personer, där man helt enkelt får anmäla sig liksom på Facebook då, anonymt.
Ja, det är
och så fyller man dem, och så visar man, nu är vi på 10 000 platser i Sverige, 50 personer, det är en enorm demonstration. Ett annat sätt att säga att man har 49 eller 50 personer på den här platsen, och sen får man helt enkelt via sociala medier meddela hur många är där tillsammans med dem och följer detta på distans, tusentals människor, och då kan man ju säga att nu är vi 50 000 personer som demonstrerar här, men vi följer regelverket. Då har man liksom gjort en manifestation.
Om det är bra med konstruktiva förslag, det ska vi ha mer av både i kvartal och i samhället i övrigt. Paula Bjäller Eriksson, om vi vidgar frågeställningen till vad de här demonstrationerna i USA och så delvis i Sverige också, vad de handlar om. Så har jag sett nu att man bland annat har rivit ner i bästa Saddam Hussein-stil en staty på Christopher Columbus under högljudda jubel i St. Paul. Och ja, och man har rödmålat dem där också. Vad är det som är i spel här egentligen, tror du?
Ja, nej, men det är väl som varken första eller sista gången i historien, att när det är ett ämne som är från början väldigt starkt känslomässigt med många starka reaktioner, och man inleder vanliga protester eller demonstrationer mot något som är väldigt orättvist och fel, så är det väldigt lätt att de känslorna spårar, tar över hand, lockar till sig andra grupper som bara tycker om att demonstrera och härja. Det är väl ganska uppenbart att det både i USA och här och runt om har funnits såväl demonstranter som utomstående som har både försökt att förstöra egendom som stoppa dem som agerar på det sättet. Att det har varit personer som faktiskt har velat markera mot. Jag har sett klipp där demonstranter har släpat iväg personer som har förstört egendom till polisen för att säga att det här är inte en person som är med i vår demonstration.
Just det, det kan ju gå åt andra hållet också, att någon som mannen i vitt, Alex Murphy, som fick välförtjänt uppmärksamhet i många nyhetsmedier, han var ju dödsföraktande, Torbjörn Elensky. Alltså, hade du vågat gå in så där som han gjorde?
Alltså, det är så svårt att veta om man inte är där. Troligen skulle jag väl kanske inte göra det, men det beror ju på, så att säga, hur dynamiken är, hur stämningen är och vad för relation man har till dem.
Om du uppfattas vara en av dem som demonstrerar och liksom har rätt
om
att
jag
vara
uppfattar,
där.
Ja, då skulle jag kunna säga ifrån.
Det var ju min känsla att det stormar ju dit 20 personer.
Alltså de här som
mot
förstör, de förstör ju för dem som demonstrerar.
Och han var ju en av dem.
Ja, precis. Mm. De förstör ju för dem, så att, jag menar, det är helt rimligt att man ingriper mot dem. Även om då sen inte alla våga göra det. Det är en utmärkt insats.
Men om vi försöker dra en brygga ändå mellan att driva Columbus-statyer och Black Lives Matter. Finns det något där? Alltså att Columbus då blir en symbol för kolonialismen och att det är det som ligger till grund för förtryck av svarta
i USA? Allt det där som är symboliskt på det sättet är otroligt ytligt, otroligt missledande skulle jag säga. Speciellt när det vidgas vidare till att de nu skyddar den här Churchill-statyn i London och de har tagit bort Borta med vinden från HBO.
Just det, den är beroende på hur den skildrar svarta egentligen.
Ja, men jag menar, börjar man, då, det är en film folk råkar känna till. Det finns flera hundra filmer de kan ta bort om de vill hålla på och rensa sådär. Och det värsta är att när man väl börjar med det, då kommer man att börja rensa bort dem. Om man vill riva Linné-statyn i Stockholm, och jag tror inte att någon seriöst egentligen, det kanske finns någon som vill det, men det är ju inte seriöst, för det får gå ut anakronistiskt och det är framförallt ytligt. Om man vill komma någon vart med saker, det kan jag säkert undra mer om, då måste man analysera problemen mer på djupet. Och då vill jag säga att en intressant, det här är visserligen kanske lite vid sidan av huvudämnet, men en intressant skillnad mellan förutsättningarna för demonstrationerna i USA och i Sverige då, eller Europa överhuvudtaget, är att här handlar det om invandrare och där handlar det om afrikanska amerikaner, ska man väl säga, som är specifikt infödda. Och deras stora tragedi i USA, den skiljer sig verkligen från invandrares i Europa. För deras stora tragedi är att de ända sedan slaveriet avskaffades har blivit omkörda av den ena invandrargruppen efter den andra. Som delvis då har varit förtryckta på olika sätt också. Allt ifrån irländare, italienare,
svenska.
Till afrikaner nu. Afrikanska invandrare i USA går det generellt bättre för än de som är infödda afrikanska amerikaner.
Så det är slaveriets bojor som på något sätt
någonstans finns det någonting där som är ett allvarligt problem och som skiljer det på verkligen strukturellt och principiellt på alla sätt från förutsättningarna i Europa. Det... Kom ihåg att de hade sin Obama, förlåt mig, som sin då i princip svarte president. Mm. Men hans pappa var inte amerikan, han var kenyan.
Michelle Obama är väl slavättling så att säga, och det vore väl ännu ett steg i frihetens, på frihetens väg om hon skulle kunna bli president. Absolut. Kanske. Daniel, jag tänker, det är så lätt att hålla med Torbjörn, man kan inte radera ut historien och sådär. Ja, men det tror jag många gör. Men när man rev ner Lenin och Stalins statyer runt om i Östeuropa, då hörde inte jag någon som klagade. För då skulle man ta bort de här symbolen för förtryck.
Vill du att jag nu ska säga att jag sörjer det?
Nej, jag försöker komplicera det här lite.
Nej, men så här är det väl. Att det är klart att i så att säga, revolutionära ögonblick, som till exempel 1989 och så i Europa, att man då rev ner diktatorer som Ceausescus, liksom olika självförhärligande byster och det här liksom förtrycksymbolerna, Stalin och Lenin och så, det tycker jag är fullt rimligt. Jag tycker också att det kan vara rimligt att man i lugnt och sansat politiskt diskuterar att en hel del av de här sydstaterna har ju liksom kvar statyer av riktiga svin helt enkelt, alltså mördare och rasistiska liksom barbarer som styr de här delstaterna. Och de, att man tar ner de statyerna, det kan jag tycka är rimligt. Det kan man diskutera sig fram till att den här kan vi väl flytta till baksidan.
Från fall till fall.
Och man kanske inte ska använda vissa flaggor och man kanske inte ska använda vissa symboler och så vidare. Det tycker jag kan man göra. Däremot det här att man river ner och det sker en liksom folktribun. Jag är ingen anhängare av det. Och jag tror verkligen att i alla demonstrationer så... Alltså det finns... Naturligtvis för de svarta befolkningen i USA, som Torbjörn säger, en rättmätig vrede över otroliga klasskillnader. Alltså det är så klass och etnicitet i någon sorts mix där. Otroliga orättvisor. Och liksom detta att man, det har ju intervjuats många via svenska korrespondenter nu. Där liksom skötsamma familjefäder står där och säger, jag blir kollad liksom var 14 dag som stoppas jag av polisen. Jag kan tänka mig att det finns svenska bilförare som aldrig blir stoppad av polisen i princip. Va? Att det helt enkelt är ett otroligt inbyggt rasistiskt system som det finns en vrede mot. Och sen så finns det alltid vid sådana här stora sammankomster våldsverkare, människor som, ja men det är bara att ta liksom svenska liksom folkparker. Folk är där för att dansa och spela kort. Eller liksom kasta dart och andra är där för att slåss.
Det finns de som döljer sig i mängden. Och
det är samma med Göteborgshändelser och så. Det är vill slåss för att det är kul, tycker de, att slåss.
Och det är kul att prata också. Mm. Kul att prata om veckan som har gått. Det har vi gjort nu i mer än en timme, tror jag faktiskt. Vi får se om vi sätter saxen i det här lite och putsar upp det lite så att det blir ungefär lika långt som det brukar vara. Eller så gör vi inte det. Jag vill säga stort tack till Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, Paula Bjeller Eriksson, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och nu student, va? Eller hur?
Ja, stämmer bra.
Och Torbjörn Elensky som är fri skribent.
Helt fri.
Och författare. Därmed så ska jag bara säga hej då till alla er som har lyssnat också. Glöm inte att tänka själv och dra era egna slutsatser när ni har tänkt färdigt. Och tänk aldrig helt färdigt, för man kommer alltid på nya saker. Stort tack för uppmärksamheten. Ha en trevlig helg. Jörgen Wittfeldt heter jag, Veckopanelen tackar för sig. Hej då! Och där, på detta abrupta sätt, tog det stopp. Resten av den här podden får du bara höra om du är kvartalprenumerant. Men, goda nyheter! Just nu kan du prenumerera hela sommaren helt gratis och alltså lyssna vidare på den här och på alla andra kvartalpoddar. Helt utan kostnad och helt utan bindningstid. Som prenumerant får du förstås också läsa alla låsta artiklar på Kvartals sajt. Så gå till kvartal.se/kampanj för att lyssna och läsa gratis hela sommaren.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.